Amen. Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Härligt. Med pingstdag. Amen. Det tycker jag är lite härligt med pingst. Får du tycka vad du vill, men jag tycker det. Alltså, vi har hållit på i flera år, höll jag på att säga, med apostlagärningarna. Det har vi inte riktigt, men ett par år har det sträckt ut sig lite. Så här har vi delat in apostlagärningarna i olika avsnitt. Och vi har sagt flera gånger, ja, men nu är det sista söndagen. Och nu är det sista söndagen igen. Det är som de här banden, de här liksom banden som består av gubbar i min ålder. De kör sin avskedsturné varje år. Och vi avslutar apostlagärningarna varje söndag. Men nu är det på riktigt. Det var ju så att vi gick igenom kapitel för kapitel i apostlagärningarna. Sen så förra söndagen så var det Kristi himmelfärdshelgen och så där. Och den texten som vi liksom förknippar med Kristi himmelfärd och allt detta, den finns ju i apostlagärningarna. Och sen så finns ju texterna, eller ganska många av texterna som handlar om pingsten, finns ju också i apostlagärningarna. Så vi har kvar, åtminstone så har vi kvar liksom mallen till bilderna på väggen. Så, och vi ska faktiskt läsa ifrån apostlagärningarna lite grann också. Och så ska vi läsa lite grann annat. En text som jag tror de flesta av oss tänker på när man pratar om pingstdagen är ju den här från apostlagärningarnas andra kapitel. Vi ska inte läsa hela det kapitlet, vi ska läsa några verser bara. Det står så här: när pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Amen. Och sen vet du som har läst din bibel och som är van att lyssna på predikningar kring pingsten och så här, du vet vad som händer liksom, att det samlas en massa folk, alltså anden driver ut dem. Men du fattar, alltså får de här lärjungarna att lämna det rummet där de satt liksom, lämna sin egen lilla comfort zone där de tyckte det var härligt och mysigt att vara, och så skickar anden ut dem bland folket. Och så börjar de tala. De talar språk som de inte egentligen kan. Men anden ger dem vad de ska säga. Det är lite mod som krävs för det liksom. Eller hur? Och så hör alla som fanns i Jerusalem den här helgen. Alla hör evangeliet predikas på ett språk som de fattar. Det är rätt så coolt kan jag tycka. Jesus hade lovat att sända den helige ande. Och när liksom lärjungarna hade vaknat upp ur den här, liksom, då var ju helt ställda inför det faktum att Jesus lyftes upp till himlen. De bara står där och tänkte, vad händer nu? Och så påminner änglarna som finns där, påminner dem om, ja men han sa ju någonting, han sa att han ska komma tillbaka, och så sa han att ni har någonting ni ska göra. Och så gick de tillbaka till Jerusalem. De samlas där och de börjar be. Och så ber de och ber dem. Och så kommer ju anden. De är i bön, antagligen vad vi kan fatta, nästan så här dygnet runt. I de här 10 dagarna som går från himmelsfärden och till pingstdagen. Och så kommer anden och fyller dem med kraft. Och när vi läser vidare sedan i apostlagärningarna så finns det rätt mycket såna här grejer som får oss karismatiker att gå igång. Eller hur? Alltså det är tungotal, det är profetia, och det är under, och det är tecken, och det är kraftgärningar. Och det här är ju viktigt, det är ju någonting vi tror på. Och allvarligt talat så är det ju någonting som vi faktiskt längtar efter. Att få se mer av, inte för vår egen myskarismatiska skull. Utan för att människor behöver helande till ande, kropp och själ. För att människor behöver befrielse. Människor behöver upprättelse. Så vi som är Guds folk behöver vara öppna för andens kraft. Men idag skulle jag faktiskt vilja lyfta en annan aspekt av det som är den helige andes verk. Det är inte riktigt lika spektakulärt. Det är inte riktigt så att karismatiker går igång på det riktigt på samma sätt. Men jag får ta den risken. För jag tänker att det som jag vill tala om idag är lika viktigt som de här olika karismatiska yttringarna. Och jag lyfter inte det här som en motpol, liksom ett istället för. Utan det som jag vill tala om idag är någonting som den helige ande också gör. Någonting som också är viktigt. Och du vet, som har varit med ett tag, du vet att när Jesus talar om den helige ande så använder han flera gånger, fyra i alla fall, titeln hjälparen eller parakletos. Det är det som står på väggen här. Det betyder någon som är kallad till din sida för att hjälpa dig. Liksom om du behöver hjälp med någonting och så ropar du på någon som liksom kommer och hjälper dig med det där, så är det en paraklet. Är du med? Så det betyder det är någon som kommer till din sida för att bistå dig, för att hjälpa dig, för att ta dig igenom. Och det Jesus säger att hjälparen, den helige ande, han ska för det första vara hos er alltid. Försvinner aldrig. Är alltid där. Alltid, alltid, alltid där. Och så säger Jesus, och han ska lära er allt. Det är ju fantastiskt, eller hur? Jag ska lära dig allt jag kan. Ja, det går väl ganska fort. Men den helige ande, det står faktiskt det, ska lära er allt. Det är fantastiskt. Det finns ingenting som den helige ande inte kan. Och han kan lära dig precis vad som helst. Och sen så ska han dessutom, säger Jesus, påminna om allt som jag har sagt. Jag ska liksom ta det som Jesus har sagt. Och då så kommer det att poppa upp i ditt sinne. Han påminner om i olika situationer vad Jesus har sagt. Vad Jesus står för. Vem Jesus är. Och så säger Jesus att han ska vittna om mig. Jag målar bilden av mig. Så du liksom alltid i den helige ande. När du umgås med den helige ande. Så har du liksom bilden som målas av Jesus ständigt med dig. Men Jesus kallar också den helige ande för sanningens ande. Han säger, när han kommer, sanningens ande, så ska han leda er in i hela sanningen. Vilket löfte. Så anden är en hjälpare som aldrig lämnar oss, som påminner om vad Jesus har sagt och som målar bilden av Jesus för oss. Det är en hjälpare som ger oss sanningen och som vill leda oss och föra oss framåt. Med det i åtanke så ska vi för ett ögonblick, eller en rätt långt ögonblick, lämna apostlagärningarna och gå till uppenbarelseboken. Där står det, talas om, du som har läst din bibel, du känner nog igen det här. I början av uppenbarelseboken så finns det 7 brev. Skrivna till 7 församlingar och de symboliseras av 7 ljusstakar. Alltså redan där så börjar man att zooma ut lite grann. De flesta teologer tänker jag är nog överens om att de här 7 församlingarna som är nämnda där ska nog tolkas både historiskt och symboliskt. Alltså det är namngivna församlingar, 7 städer i mindre Asien där det fanns församlingar. Men det handlar också, är jag övertygad om, den kristna kyrkan i allmänhet. Liksom. Att det som står i de här breven blir en sorts diagnos, skulle man kunna säga, över kyrkans situation och tillstånd genom alla tider. Och jag ska inte idag gå igenom, det får vi göra någon annan gång, jag ska inte idag gå igenom i detalj vad som sägs om de här 7 församlingarna. Det finns en del som är bra, det finns en del som är mindre bra. Utan det jag är ute efter idag, för vi talar om den helige ande, vad den helige ande gör. Det jag är ute efter idag, det är att det verkar som att lösningen på allt som en församling kan gå igenom och uppleva är en och densamma. Det står så här, till församlingen som fanns i Efesus och som då enligt det här brevet hade kallnat lite grann i sin kärlek och övergett det här första och liksom hamnat i någon stagnation. Så står det så här: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Wow. Lite längre fram till församlingen i Smyrna som var utsatt för förföljelse men ändå fortsatt att hålla fast vid tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Till församlingen i Pergamon, som vi kan förstå av det om man läser hela sammanhanget, hade kompromissat lite grann med den här världen. Så står det så här: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska jag ge det dolda mannat. Jag ska ge honom en vit sten och på den stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Vad betyder det här med mannat och stenar? Bara en grej, vi ska inte gå in på detaljer, men en grej. Den här vita stenen användes i hela den romerska världen i domstolssystemet. När man skulle rösta om ifall någon skulle frias eller fällas så kastade man in en vit sten eller en svart sten. Kastade man en vit sten så var det frikännande. Det är det som Gud säger till dem som har öron och hör vad anden säger till församlingen. Du får den vita stenen. Jag frikänner dig i domen. Det är församlingen i Thyatira som blandade sund lära med osund lära. Det var liksom en liten mix av vad de tillät florera i församlingen. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra med järnspira som man krossar lerkärl. Liksom jag har fått den makten av min far. Jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Till församlingen i Sardes, som det sägs, den såg levande ut. Men var död, det här är ju hemskt. Och jag kan tänka, liksom, när jag läser det så tänker jag, en sån här församling som jag tror alla församlingar som har liksom hållit på ett tag och som har en viss storlek, en viss volym, på något sätt man kan hamna i det. Liksom, man har massvis med verksamhet, men saknar andens kraft och liv. Men till den församlingen så säger Jesus, den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok, utan känner vi hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Till församlingen i Philadelphia som var liten och svag men trofast. De höll fast fast de inte var så många. Det var inte så stort, det var inte så häftigt. Men de höll fast. Så säger Jesus, den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Från min Gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och församlingen i Laodicea, som hade drabbats av någon sorts likgiltighet, som inte brydde sig längre, som kanske var självtillräcklig och tyckte vi har det. Den var varken varm eller kall. Så säger ändå Jesus, den som segrar ska låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är sju brev med ett gemensamt budskap. Vilket är det gemensamma budskapet? Det gemensamma budskapet, det är: lyssna till andens röst. Hör vad anden säger. Och det är väldigt tydligt i alla de här sju breven i Uppenbarelseboken att andlig seger hör samman med att lyssna till vad den helige ande säger. För att enda ett av de här sju breven pratar om den som segrar. Och så kommer uppmaningen: hör vad anden säga till församlingen. Anden talar också i vår tid. Den helige ande talar till Guds folk för att hjälpa, för han är hjälparen, och för att leda, för han är ledaren. Och om du då går tillbaka till Apostlagärningarna, så upptäcker du att den här sidan av den helige ande finns lika ofta där som alla under och tecken och mirakler och allt det här. Det här är också vad anden gör. Anden talar, det var den helige ande, det läste vi i inledningen här, som ingav de troende som hade varit samlade i bön i 10 dagar. Det var anden som ingav dem, som talade om för dem vad de skulle säga. Säg Shaka Bahaya, sa han. Nej, det sa han inte. Det var någon annan som ingav folk att tala så. Anden gav dem det de skulle säga. Det var anden som sa till Filippus, du känner igen det här från Apostlagärningarna 8, tror jag. Det var anden som sa till Filippus, du, den där vagnen där borta, ta dig nära den. För där sitter en kille som läser Guds ord och du ska hjälpa honom. Det var anden som sa det till Filippus, det står så. Det var anden som förberedde Petrus på att han skulle få ett besök från några som var skickade från ett hus ett par mil bort, från en kille som hette Cornelius. Det visste Petrus när det knackade på dörren och de här killarna dök upp. För det hade anden redan talat om för honom. Och jag tänker att om inte anden hade talat om det för honom, så hade han tänkt, varför i hela världen ska jag gå hem till en romersk officer? Kommer säkert att skjuta mig. Men anden hade sagt till honom, det här kommer att hända idag, så du är beredd. Det var anden som sa att avskilj åt mig Paulus och Barnabas, och så skickar vi ut dem som missionärer till hedningarna. Det var liksom ingen kommitté som kom på det, missionsrådet, utan det var anden som talade. Och så var det församlingen som gjorde vad anden sa till församlingen. Och man tog beslut efter att man hade lyssnat in andens röst. Man hade ju, liksom, när Paulus och Barnabas och några andra, när de hade varit ute och predikat för hedningar, så blev det lite jobbigt. I och med att nu är det ju en massa icke-judar som har blivit frälsta. Hur gör vi med dem? Ska de följa samma regler som vi som är judar? Och hur ska vi göra nu? Och det här blev jättekonstigt. Och så har man ett stort möte. Man samtalar och grejer. Men det man kommer fram till, vet du vad man säger? När man är klar för ett beslut, så säger man att den helige ande och vi har beslutat. Så vad har man gjort? Man har inte bara räknat ut och kalkylerat och tänkt, utan man har sökt andens ledning och tillsammans med anden kommit fram till, men så här gör vi. Det var anden som hindrade Paulus, det är väl starkt, att resa på fel håll. Det står om det. Jag påstår det också. Paulus, han tänkte, nu drar vi en sväng till i Asien. Det tillät inte Guds ande, står det. Då kan man fundera på, hur gick det till när anden inte tillät? Hur rent praktiskt gick det till? Jag vet inte. Men någonstans så fick ju Paulus en övertygelse om att det är inte dit vi ska. Och när han har fattat det, så har han en syn eller en dröm om natten. Då såg en man i Makedonien och säger, kom hit och hjälp oss. För han skulle inte en sväng till Asien. Evangeliet skulle in i Europa. Så anden både stänger dörrar och öppnar dörrar. Hur vet man vilken dörr man ska gå igenom om man inte får lyssna till andens röst? Anden talar i vår tid. Då kan man fundera på hur talar anden? Hur får jag tag på andens röst? Och jag säger så här, och då, det är en del som säger, jaha, genom Guds ord. Först och främst genom Guds ord. Och när jag säger Guds ord så menar jag Bibeln. Jag menar inte världen idag eller dagen eller hemmets vän. Utan jag menar Bibeln. Och älskade vänner, nog är det så att vi faktiskt behöver återvända till Guds ord. För att nu citera dagen ändå. I veckan så läste jag en liten artikel som jag blev jättebedrövad. För den talar om oss som är över 55 år. Och det är rätt många av oss som är lite över 55 år. Och så läser jag att av svenska kristna, inte svenska alla, utan svenska kristna, alltså svenskar över 55 år, som själva säger, jag är en kristen. Så är det bara 3% som läser Bibeln minst en gång i veckan. Yes. 3% av oss som är över 55% som läser Bibeln minst en gång i veckan. 3%. Det är jag och Eilert. Är du över 55? Nej, du är ju, nej, han hör till ungdomar. Det är Lasse och jag. Och ni andra. Av svenskar som är över 55% som är över 55 år och kallar sig kristna läser aldrig Bibeln. Aldrig. Och grejen är att vi som är lite äldre än de som är något yngre gnäller ibland på de som är lite yngre än de som är lite äldre. Jag tänker, det är ingen ordning på ungdomar nu för tiden. Men av de som är mellan 18 och 34 år så är det 32% som läser Bibeln minst en gång i veckan. Så frågan är, vem är det som ska skärpa sig? Ja, det är du och jag som är över 55 år. Skärp jag, säger Herren. Alltså vi kan ju ställa oss en massa varför. Och jag möter ju det här i samtal med människor. Och vi hör det när vi samtalar med varandra. Liksom, varför har jag ingen seger i mitt liv? Varför är det alltid så kämpigt? Varför bryter jag aldrig igenom? Varför får jag aldrig se det där genombrottet? Varför händer aldrig någonting positivt i mitt liv? Varför får jag inga bönesvar? Varför har jag ingen glädje i min tro? Varför upplever aldrig jag Guds närvaro så där som andra verkar göra? Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Gud talar och anden talar. Och Jesus säger att han ska påminna om allt vad jag har sagt. Men om du inte läser vad Jesus har sagt, om du inte tar del av vad Jesus har sagt, vad ska den helige anden då påminna dig om? John Stott, teologen och förkunnaren, har sagt så här. Gud talar än genom det han har talat. Och ibland så söker vi liksom på något flummigt sätt. Liksom vi söker efter någon annan uppenbarelse. Vi har en uppenbarelse. Guds ord. Anden talar när vi stillar oss i bön. Alltså det här är hur basic som helst. Jag vet ju det. Det här är ju inget revolutionerande alls. Men det känns som att vi behöver påminna varandra. Anden talar när vi stillar oss i bön. Och då är det en bön som inte bara vill ha. Det finns ju sådana bön. Vill ha bönerna. Utan det här handlar om bön som vi lär känna. Som framför allt vill lära känna. I den atmosfären talar Gud, visar vad han vill genom sin ande. Och det handlar inte bara om din individuella bön, den behöver vi allesammans. Men vi behöver också komma samman. Den gemensamma bönen leder Guds folk tillsammans. Bön är samtal med Gud. Jag har lärt mig en sak, det är svårt för en del av oss att lära sig det, men jag försöker lära mig det, att ett bra samtal innebär att man lyssnar också. Man talar inte bara, då är det inget samtal, utan man lyssnar. Anden talar när vi stillar oss i bön. Och grejen är, tänker jag, att de här två tillsammans, Guds ord och bönen, skapar i oss som tror en inre övertygelse. Först sa man ibland, liksom, ja, jag fick frid över det. Och då visste man, det här är från Gud, för jag har frid här inne. Ibland kunde man säga, nej, men jag får inte frid över det. Och det betyder att då ska jag inte göra det, för att det ger en konstig känsla på insidan. Jag tror att vi som Guds folk, vi behöver börja söka den där friden på insidan. Så vi vet att vi vet att vi vet att vi vet att det här är vad Gud vill. Och Guds ord presenterar, som vi nyss läste, att höra vad anden säger som lösningen på allt. Vi kan hålla på och fundera över sånt som inte fungerar och som vi tycker är jobbigt. Och så här. Vi kan hålla på och tänka och ta till aktiviteter och grejer och hålla på i det oändliga med alla möjliga sätt. Ja, men hur får vi tag på det där? Och hur får vi bättre ekonomi? Och hur når vi längre? Hör vad anden säger. Den där övertygelsen att jag vet, att jag vet, att jag vet, den kommer inte hur som helst. Friden kommer när vi lyssnar in vad anden säger genom ordet och när vi ödmjukar oss i bön och är villiga att ta till oss vad han säger. Sen behöver vi förstås också göra det anden säger. Eller hur? Jakob skriver så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Vi lyssnar in vad anden säger. Genom Guds ord, i bönen, enskilt och tillsammans. Och det skapar en övertygelse på vår insida, det här är vad Gud vill. Och sen gör vi det. Att lyssna till och följa anden är att tillåta Gud att forma oss och forma våra val och forma våra handlingar. Att höra vad anden säger och göra det anden säger. Vi längtar, det vet jag. Längtar efter mer av Guds kraft. Vi längtar efter ett genombrott i den här staden. Och vi längtar efter att få se församlingen blomstra både ekonomiskt och resursmässigt och kreativt för att så många som möjligt får lära känna Jesus i vår stad. Och det är den väg som jag tror Bibeln beskriver, det är att vi lyssnar till andens tilltal och så gör vi det han säger. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen.